Hej, jag heter Anders S. Nilsson och det här är podcastversionen av Dilemma. Där jag tillsammans med en panel försöker lösa frågor som vi fått från lyssnare. Har du ett dilemma så kan du mejla oss på dilemma@mixmegapol.se.
Dilemma med Anders S. Nilsson på Mix Megapol.
Oh la la, hej och välkommen, glad vår. Det här är Dilemma, tillbaka igen så här dagen efter skämtdagen den 1 april, den 2 april idag. Vi har en panel idag som känns extra stark. Radions finaste radiopersonligheter som går i ett par skor. Henrik Fixeus, välkommen.
Tack så mycket.
Hur känns det?
Mycket fantastiskt bra, kan jag säga det? Jag säger det, fantastiskt bra.
Är det något extraordinärt som lägger till det där fantastiskt?
Ja, men det är ju våren som gör ju det.
Det gör någonting med din kropp.
Ja, ja, det gör det verkligen. Men också med mitt sinne och själ, om jag har någon.
Det här med att det spritter i kroppen, känner du det att det rent fysiskt gör det?
Det var länge sedan.
Så han inte bitter. Thomas Järveden, välkommen också.
Jag tackar dig.
Gammal panelist här i Dilemma. Som i veckan har släppt boken Hjälp, vad ska jag göra med räkorna?
Just det.
Och du har gjort intervjuer och gjort promo och allt möjligt.
Men inget är så viktigt som detta forum.
Nej, såklart. Den största reklamen får du här.
Ja, det får jag.
Och har fått egentligen under hela hösten.
Ja, det är lite som i Henriks showbox som du sa. Undrar hur många gånger du sa något om den. Men min bok...
Men så var det fullt på varenda föreställning också.
Just det.
Köpte vi den.
Precis. Och min bok är översatt till 149 länder redan efter det här.
Får jag säga en sak om Thomas?
Vad heter
bok?
Den på swahili? Okej. Thomas Järveden är stand-up-komiker och ja, numera författare också. Ja. Och artist, sång- och dansman helt enkelt. Och i och med att jag inte sa det innan så är Henrik Fixeus, han är mentalist. Och sen har vi i mitten stjärnan, podcast-giganten, Josefin Crafoord.
Ja, men just det, var härligt att bli presenterad.
Du ser vårlik ut idag.
Ja, men vad bra, för att jag känner mig vårlik. Ja, det där spritter i kroppen, det är ju verkligen på pricken.
Ja.
Det är skönt.
Ja, du
skönt.
Känns lugn som en bokskog.
Ja.
Och vilka vårlökar.
Ja. Jag är väl aldrig lugn. Vad snackar du om för vårlökar?
Jag pratar om trädgården, va?
Ja.
Nej.
Nu börjar vi inte med det.
Nej.
Nej.
Så nu.
Ni vet vad vi gör där programmet, ni har inte glömt det. Så här på påsken.
Det har vi inte glömt.
Vi löser ju lyssnarnas stora problem när de sitter i klistret. För det de gör, de skriver in, du där hemma, du skriver in på dilemma@mixmegapol.se. Beskriver ditt problem. Vad ska du göra? Sen tar Henrik, Jossan och Thomas tag i det där och gör någonting vackert av det. Så enkelt är det. Det var väl en ganska bra beskrivning.
Det var det. Just att det blir vackert. Det är inte alltid att alla lösningar är vackra.
Ibland är sanningen ful.
Ja, ibland är problemen ugly.
Ja, men ni gör lösningarna fina. Kan vara... Jaha, okej, vi säger så då. Okay. Det är du som bestämmer, Anders.
Jag vet. Först ut är Pelle som har mejlat till oss. Han är lite orolig över sin tjej som han träffade på en otrohetssajt. Klandran är honom.
Bra ställe att ses.
Vi ska höra mer snart. Första brevet ut idag är från Pelle. Hej Sandelemma-panelen. Oj, vilket bra program ni gör. Tack, utropstecken.
Ja, tack.
Varsågod.
Hälsa Pelle. Jag är osäker på min nuvarande kvinna, skriver han. Vi träffades på en otrohetssajt för 2 år sedan och var då gifta med andra partners. Det som började som ett sexäventyr utvecklades mer och mer till kärlek. Nu har vi båda skilt oss och nu för tiden lever vi växelvis med varandra som serbos och sambos i samförstånd. Vi pratar om att gifta oss och bo ihop på heltid i framtiden. Men många i min närhet är väldigt skeptiska mot vårt förhållande eftersom vi träffades på en hemsida där folk söker efter att vara otrogna. En sak som oroar mig är att hon ibland försvinner och blir okontaktbar när vi är ifrån varandra. Till exempel så kan hon vara dålig på att svara i telefon när jag reser i jobbet. Dessutom så vill hon inte alltid berätta vad hon gör när hon är borta. Hon säger att hon vill vara med mig och att hon är trogen, men att hon vill ha sin egen integritet och inte behöva berätta allt hon gör för mig. Vi har det helt underbart när vi är tillsammans, men jag känner mig ändå orolig. Jag är osäker på vårt förhållande eftersom det började med att vi båda var otrogna. Speciellt eftersom hon håller så hårt på sin integritet och inte vill dela med sig av vad hon gör när vi är ifrån varandra. Jag undrar, borde jag ändå satsa på det här förhållandet, undrar Pelle. Vad säger Josefin Crafoord?
Jag känner väl att det här får han väl lite räkna med nu när de har setts på den här otrohetssajten.
Mm. Smakar och så kostar det lite. Så.
Ja, fast jag vet inte om det är så kostsamt egentligen. Det kanske kommer ta lite tid innan man landar i att man litar på varann efter en sån här sorts träff, tänker jag. För att vem vill leva i en relation där man hela tiden måste redogöra för vad man sysslar med? Det tycker jag låter jättejobbigt. Så att det kravet kan han inte ställa på henne, tycker jag.
Det här kittlandet man känner med liksom en otrohetssajt, det finns inte, det är inte så aktuellt när man är inne i det, så att säga, kanske.
Nej, alltså, eller, jag vet inte, jag tycker inte det är så farligt att vara otrogen, va?
Okej. Alltså. Josefin Crafoord har satt ner foten direkt. Henrik Fexeus, vad säger du om det här?
Ja, till att börja med så tycker jag nog inte att han ska lyssna för mycket på sina vänner, för det lät ju som att den här oron kom första hand utifrån, att de är lite fundersamma, och det kan man ju förstå. Men han
de är skeptiska, ja, mot, men
han, och det förstår jag, men han känner ju sin relation mycket bättre än vad de gör, förstås, så lyssna inte på dem om du inte känner att du behöver. Men jag tror att det är så här, och det kan mycket väl vara så att hon är så övertygad om att men vi har en relation, den är stabil, och vi måste kunna lita på varann, och därför ska jag inte heller behöva tala om för dig vad jag är hela tiden. Men det, jag tror att han har helt enkelt brustit i att redogöra för vart hans tankar tar vägen, och jag tycker att det finns något roligt i det här, och det är ju sättet att man träffas på. Så varför inte säga det, att bara, du älskling, med tanke på hur vi träffades, så förstår du ju vad jag tänker, hur orolig jag blir när du är iväg. Så kan vi inte göra så här, du behöver inte berätta för mig vad du gör om du inte vill, men att vi aldrig ljuger för varann. Och är du, så är du otrogen, så får du berätta det. Så att de kan ha den överenskommelsen, så att hon behöver inte, för han behöver ju...
Men de
han,
träffades ju på ett sätt, ja, så att de kanske inte berättade det.
Nej, men det viktiga nu är...
Rända några gallrar ur.
Ja, det där tycker
jag. Det var en frågetecken efter.
Ja, nej, det håller jag inte med om alls. Det på. Men jag förstår att han är orolig, och han måste vara tydlig för henne varför han är orolig. För att då, så han inte behöver, för det vore ju väldigt tråkigt om han pressar henne så mycket så att hon lämnar relationen, och så visar sig att hon har bara varit hos sin terapeut de här gångerna. Alltså, så.
Troligt.
Vad säger
du, måste jag veta?
Nej, men det är... Ja, man kan väl se olika på det här. Jag tror det finns två olika typer av otrogna människor. Den ena är notoriskt otrogen, som bara tycker att det är spännande. Och den andra, vilket jag hoppas då att de här två var.
De tycker det är ospännande.
Ja, men det var ju en sån dålig relation, de kunde inte ta sig ur, och sen så liksom allting var dött, och sen så lyckades de hitta något annat, och sen så ledde det till en ny kärlek. Liksom. Jag hoppas att det bara för henne var en räddning ur ett väldigt dåligt förhållande. För sådana fall kan jag ju ha koll på henne. Hon kommer inte vara otrogen i sådana fall förrän de har det riktigt dåligt, och då kan de ju hinna prata om det. Men
ska han satsa på förhållandet?
Nej, det viktiga är att han måste övertyga henne om att hon måste vara med på att trygga honom. Han ska inte behöva fråga henne exakt vad hon gör hela tiden, men hon måste kunna trygga honom, och det får de ju prata om. De har ju ett problem. Han har ett tillitsproblem. De måste snacka ut om det, och annars tycker jag inte han ska satsa på det. Om inte hon möter honom där och bara säger nej, jag tänker inte säga vad jag är någonstans, då ska han inte satsa.
Okej, vad säger Jossan? Ska han satsa på förhållandet?
Ja, det tycker jag absolut. De är ju båda två...
Fast inte hon vill säga någonting som han tycker att hon ska göra. Om vad hon
har
varit.
Alltså, och... båda har ju varit otrogna, ja, det var mot sina partners, ja, och det tidigare. Var så de träffades. Ja.
Men nu vill han ju ändå att hon ska förklara vad har du varit, och hon vill inte prata om det överhuvudtaget. Han vill öppna kort.
Ja, men jag tycker han hetsar på. Lugna ner det, tycker jag. Ta det lite lugnt. Är man otrogen och sådär, och förhållandet brakar ihop, ja, då vill ju personen göra så, uppenbarligen. Alltså, jag tycker inte man ska inte försöka bromsa sin partner så mycket. Let it go, let it flow, säger jag.
Kort svar, borde satsa på förhållandet.
Under förutsättning att han får det Thomas var inne på, att hon lyckas trygga honom i att de har ett stabilt relation.
Sista fråga, upp med handen. Vem av er har varit otrogna?
Aldrig.
Jag sa upp med handen. Jag redovisar inte vem som räckte upp handen. Ett brev från Ivan skriver så här: hejsan vänner, jag har varit tillsammans med min flickvän i 9 månader. Hon tycker att jag jobbar för mycket. Jag jobbar extremt mycket under sommarsäsongen, men är ledig under hela vintern. Tidigare så har hon sagt att det är okej att jag jobbar på det sättet jag gör, men nu har hon börjat klaga. Hon tycker att jag prioriterar fel som jobbar så mycket och inte har tid för henne. Jag älskar min tjej, men börjar tröttna på hennes eviga tjat om att jag jobbar för mycket. Vad ska jag göra för att få min tjej att acceptera mitt jobb? Eller borde jag till och med lämna min tjej om hon inte slutar tjata om att jag jobbar för mycket, undrar Ivan. Vad säger jag, vet du?
Det är ju skitsvårt. Hon gick ju med på det här förut, så att hon måste ju såklart dela med det.
Ja, hon var inte riktigt medveten om vad hon gick med på. Så.
Nej, han Nej. Måste, jag tror så här.
Kan han jämka här?
Ja, men han får sätta hårt mot hårt och säga, du, liksom, ingångsvärdena fanns där, men om du nu upplever det på det här sättet, så får han gå henne till mötes lite grann. Mm. Säg att han kanske kan ha en liten minisemester mitt i sommaren och erbjuda henne en fantastisk vinter.
Man går ju ofta in i förhållanden om man är kär, att man räknar med konsekvenserna av det man går in i. Så är det ju. Det ligger i saker naturligt. Kärleken är ju blind. Vad säger Josefin Kraft?
Vilket
eller
stress.
Eller skelögd, skulle jag säga. Ja.
Att skelögd. Ja.
Ja, men det är snarare rätt beskrivning.
Vad heter han? Martin Feldman.
Han var väl för fan inte skelögd. Han var väl? Han var väl struma ju.
Nej, han var
bara skelögd. Han höll på att ramla ner gågen.
Och också död.
Popeye. Ja, precis. Nu ja, men då var inte det.
Nej, men jag tänkte att
filmen var seger och han ledde faktiskt. Ja.
Hallå?
Förlåt, skit i Martin Feldman nu.
Ja. Nej, det jag ville säga var bara att det känns ju som ett straff att vara ledig hela vintern och jobba hela sommaren. Så jag tycker ju synd om honom med en gång. Men han tycker ju inte synd om sig själv och han verkar gilla sitt jobb. Stod det vad det var?
Han gör. Nej, alltså, det stod inte det var. Han jobbar sommar. Det kan tänkas vara en säsongsjobb på något...
Någon charterort kanske. Nej, jag vet inte.
Han har kanske en butik i Visby. Läser ni.
Ja, nej, men jag tycker lite som Thomas. Alltså, någon liten minisemester kan man väl kanske avkräva. Mm. En liten,
men han måste ju jobba ihop pengarna för att kunna ha pengarna på vintern. Så.
Ja, men vet du vad? Jag har en jättebra lösning på det här. Skit i den svenska sommaren. Han tjänar pengar och jobbar som ett as fram till vintern. Och då åker de på en lång, härlig... solsemester i något pajigt land, typ Thailand eller någonting.
Mm-hmm.
Varför sa jag att det var pajigt? Det var nej, jättekonstigt.
Det
var,
ja, du menade det tajigt?
Tajigt menade
jag. Nej, det menar du inte alls. Nej.
Förlåt. Men nu är det så här att han tycker att hon tjatar för mycket. Hon ska sluta tjata, det är det som är hans problem.
Ja, det kan man faktiskt...
Nu säger du vad han ska göra.
Okej, nej, men det var en lösning för att hon ska sluta tjata, tänkte jag. Aha. Lite så, men det är klart att hon...
Så han ska offra sig för att hon ska sluta tjata? Ja.
Nej, men jag tycker att han kan förstå henne lite grann, men jag tycker hon kan sluta med tjatet. Tjat kan bli lite jobbigt.
Ska han till och med lämna henne under henne? Vad säger du fixa just?
Nej.
Alltså, grejen är att det är, jag tror inte alls att det är så självklart att de, som just säger, kan man då avkräva lite minisemester? Han jobbar ju bevisligen hela sommaren och det är inte alls säkert att hon kan åka på en lång semester på vintern. Hon jobbar förmodligen på vintern eller pluggar vad hon nu gör. Och jag förstår också att hon gick in i det här och tänkte, jo men det blir nog bra, och nu efter något år så har det visat sig att shit vad det var jobbigt att jag är ledig när du jobbar och tvärtom. Men det verkar som att han inte vill göra avkall på sitt jobb. Och han säger också att, och hon verkar helt oförstående, han säger att jag älskar min flickvän men jag har börjat tröttna på det här tjatet. Och jag tror faktiskt att det är, det här kommer inte fungera riktigt. Nej. Därför att hon bör ha förstått för länge sedan annars hur situationen är. Jag är övertygad om att allt det som vi har varit inne på nu med småsemester eller hitta på någonting på vintern, det är klart att han redan har försökt kompensera på det sättet.
Har man tagit fan i båten får man ro i land?
Ja, men tyvärr är det lite så. Och jag tror att det här kan...
Ska han lämna henne? Det du säger? Ska han lämna henne?
Men ja, det kan bli en kilig relation där helt klart. Eller det är det redan. Jag tror inte att det kommer... Alltså, om det mot förmodan skulle vara så att de inte har... försök hitta en lösning med semester på vintern någonting. Ja, gör det först. Mm. Men om ni har gjort det och det är fortfarande tjat, nej.
Ska vi få ett snabbt svar? Ja. Jag ska lämna. Vad tycker du?
Nej, men jag tycker han ska jobba mindre. Jag tror att han för honom är jobbet så jävla viktigt. Men om man tänker efter, han måste inte jobba hela sommaren. En jävla vecka kan han
kanske han måste göra.
Jag tycker han ska fundera på det. Annars
kan han ett företag, egen liten butik i Tylösand.
Måste hon jobba hela jävla resten av året då?
Nej.
Det är väldigt skönt i en relation att längta efter varandra. Så jag tycker att relationen är bra.
Lämna eller inte, Jarna i Henrik Fysius. Du har redan sagt ja, så du behöver inte ändra dem nu. Josefin, kan jag få lämna henne?
Nej, tänk om och tänk rätt. Det här är en ganska bra relation.
Det är en bra relation.
Vad baserar du det på?
Ja.
Kompromissa lite och behåll henne.
Tack. Hej, Stadda Lämna-panelen heter Sandra. Jag har insett att jag har känslor för min närmsta kollega och jag tror faktiskt att han känner likadant för mig. Jag får allt oftare menande kommentarer och blickar, minsann. Han gillar dessutom att tilltala mitt namn. Problemet är att han redan har flickvän. Jag har funderat på att lyfta frågan tillsammans med honom, men vet inte om jag vågar eller om jag verkligen borde. Jag vill inte riskera vår fina vänskap, därför har jag accepterat att bara vara vän med honom. Borde jag ändå berätta för honom hur jag känner? Trots att han är upptagen undrar Sandra vad som fick ses.
Först undrar jag vad det betyder att han gillar att tilltala hennes namn.
Ja, för det där tror jag kan vara väldigt speciellt.
Ja, jag förstår inte ens vad det betyder rent semantiskt.
Det är lite
grammatiska meningen. Att
han går runt och säger Sandra.
Tilltala mitt namn. Alltså, tilltala mig med namn ska det nu kanske vara.
Aha, han tycker om att säga hennes namn.
Ja, precis.
Ja, förlåt, jag fick Aspergers längd.
Men vissa människor har ju den där namngrejen. Att de vill få folk att känna sig väldigt speciella genom att säga den personens namn i meningen.
Ja, men det är bara för att du ska komma ihåg
Henrik,
namnet.
Men Henrik, det vet du väl att du vet så. Mm.
Ja. Men jag tycker så här.
Jag tycker det är ett insmickande sätt. Jag tycker inte om det.
Nej, men du vet vad jag menar.
Jag vet precis vad du menar.
Det är jättestörigt.
Försäljare som håller på så lurar mig galen.
Jag ser igenom det direkt.
Men det är sommarfest snart. Prova att hångla upp honom och se vad som händer.
Du är rakt på sak.
Ja. Herregud. Det är vår.
Alkohol, bästa smörjmedlet. Ta den på sommarfesten och smörj upp honom i brygga.
Du får ju stå för detaljerna där, känner jag.
Vad säger Jussan?
Nej, jag har varit med om liknande. Och min erfarenhet är att man ska nog bara låta vara där det är.
Ja, det är lite mysigt så kanske.
Ja, för att då kan man drömma och det blir kul att åka till jobbet och det är, man längtar till nästa dag. Det blir ju som att man älskar sitt jobb nästan bara för att man har den där kollegan där. Men sen när man då passerar den här gränsen och gör någon slags verklighet av sina drömmar.
Då är det ingen dröm längre.
Nej, då kan det också slut väldigt fel.
Du är kall och hård verklighet.
Ja, den behöver inte vara kall, men den kan bli så här lite pinsam och jobbig.
Eller mysig.
Ja, den kanske kan bli mysig, men jag har varit med om pinsamt.
Okay.
Och då bestämmer jag att det alltid blir.
Fast Thomas är här redan.
Ja, jag tycker att hon ska fortsätta flirta lite grann.
Ja.
Och så får väl hon se vad han... Det är ändå han som är upptagen. Och han borde ju kanske vara den som tar steget och visar vart det här ska någonstans. Hon kan fortsätta hålla sig liksom lite öppen och flörtig och sen så fortsätta busa. Så ser vi om han menar någonting mer. Då kommer hon säkert kunna tolka det vart det lider.
Så fortsätt flörta. Du är inne på något mycket intressant tycker jag. Även om du också, jag vet inte, men framförallt Josefin tycker jag. Du sa att man ska behålla drömmen som en dröm.
Ja.
Att man ska låta det vara sådär lite flörtigt. Du var väl också där, förlåt mig. Jag vet, trots allt.
Nej, men du har rätt. Det var mest Josefin som snackade om drömmen.
Ja, men jag tycker bara
Drömmen är för att det är en dröm. Då är den fin, då kan man göra vad man vill med den. Precis. Verkligheten är kanske inte lika intressant.
Nej, och så hamnar man i säng med sin kollega och så bara blir det jätte...
Grejen är att hon är ju frustrerad. Hon har ju haft den här drömmen länge nu och nu är hon ju frustrerad över att hon vill ta det vidare men vet inte vart och är han på eller inte. Det här är ju ett ältande som sker i hennes huvud som gör att hon inte kan sköta sitt jobb ordentligt snarare än att det är någon mysig härlig dröm. Det här är ju inget rosa moln. Det här är ju ångestframkallande för henne.
Det är väl Josefin
som brukar säga den här mikrofonen att lite otrohet är inte så farligt. Så att jag är väldigt förvånad över det spåret hon väljer nu.
Men
om hon är riktigt kär, då tycker jag hon, då måste hon axa lite. Då måste hon ju flirta mera. Liksom. Men om det bara är så här, det är lite kul på jobbet.
Jag tror att det är mer så, annars hade hon inte skrivit hit. Hon hade inte skrivit hit om det bara var lite flirtigt på jobbet.
Nej.
Ja, fast hon kanske nog vill ha en liten push i rätt
riktning. Just det, hångla
upp på dem på sommarfesten. Det är rakt och tydligt i alla fall. Håll det där det är.
Möjligtvis ett litet hångel, men inte mer än så. Absolut.
Bara för
inte
att det blir dåligt för dig.
Byxorna på, säger jag.
Byxorna på?
Ja.
Mm. Järveden?
Ja, flirta lite mer.
Tack. Här har vi ett brev ifrån Cecilia. Hejsan, hejsan. En av mina närmsta kompisar har skaffat en pojkvän som beter sig riktigt illa mot mig. Han är ofta elak på ett sarkastiskt sätt och lägger alltid syrliga kommentarer. Han knuffade ut mig i vägen en gång när jag stod och väntade vid ett övergångsställe. Och sa, varför står du här och väntar när det inte kommer några bilar? Jag lyckades behålla balansen men var nära på att ramla. Han säger dessutom saker som att han skulle aldrig vilja åka bil med mig eftersom kvinnor är värdelösa på att köra bil. Han är riktigt oskön helt enkelt. Jag är trött på att ha en sån negativ och elak människa i mitt liv. Borde jag berätta för min kompis att jag inte gillar hennes killa eller ska jag bara undvika att umgås med henne när han är med, undrar Cecilia. Vad säger Josefin Grafford?
Jag satt här och bara tittade ner i marken för att du inte skulle fråga mig först.
Okej, Thomas Järveden.
Ja, låt mig repetera. Förstår jag här rätt? Hon har en tjejkompis vars pojkvän behandlar henne på det här sättet.
Mm. Så att hon har tyckt det jobbigt att umgås alla tre?
Jag tycker det här är nästan solklart. Hon bara säger det till sin tjejkompis. Du, jag vill inte träffa din kille. Jag tycker han är helt dum i huvudet.
Mm. Ska hon säga det till honom eller till tjejkompisen?
Hon kan säga det till sin tjejkompis. Men när, om hon ändå råkar träffa honom kan hon säga det. Jag tycker du är helt dum i huvudet.
Är folk så raka då? Vågar man det?
Hennes problem är ju löst i alla fall genom att hon behöver ju absolut inte hänga med honom själv, utan enda gången det händer, det är ju när hon ska träffa sin tjejkompis.
Då men puttar ut henne i gatan, mitt övergångsställe, för att inte köra bilar så att du nästan ramlar. Alltså, borde inte hennes kompis ta hennes parti och säga till sin kille, vad fan håller du på med?
Han skojar ju lite.
Ja, skoja. Ja,
men det vet ju alla, det är ju roligt att bli utputtad i gatan.
Ja. Ja, om man är 5 år.
Mm. Ja.
Men så.
Vad säger Jossan nu när du har tänkt lite grann?
Ja, men nu har jag tänkt efter. Nej, men det här kan ju bli lite roligt på det viset att hon kan ju ge igen.
Mm.
Ja. Ta en stekpanna och slå i huvudet på honom och bara säga, varför står du här och ser dum ut när du kan ligga på marken?
Tänk lite Ted Cruz och Donald Trump, är det så?
Nej, men jag menar att om någon kör rås style, liksom. Då måste en sån person måste kunna ta dubbelt så rå style tillbaka, så är det.
Mm.
Och så passa på och ge igen, smid en bra plan.
Men vissa människor är inte gjorda för att ge igen. Du såg det gick för Mark Rubio i amerikanska presidentvalsdebatten där, när han skulle ge igen på samma sätt som Donald Trump gjorde.
Oj,
så
nej,
gick det dåligt för att det passade inte honom. Det passade
nej,
Donald Trump,
nej,
men inte Mark Rubio. Ursäkta mig om jag är lite intellektuell. Men vad säger du?
Jag förstår.
Nej, men det finns ju en risk där. Ge igen är roligt, men det finns en risk, och det är det att han tycker det är kul och så trappas det bara upp. Men jag tycker... Precis som Thomas sa, för det första till din kompis, bara säg rakt ut, du, din pojkvän, han är ju dum i huvudet, jag tänker inte hänga med när han är med. Det kan ju vara svårt att säga till honom utan förekommande anledning, men om hon träffar honom så fort han gör minsta grej, då är det ju läge att säga det istället för att ge igen. Därför att istället för att drämma stekpanna i huvudet på någon, vad som är mycket hårdare, det är att titta någon i ögonen och säga, är du helt dum i huvudet? Vad håller du på med?
Mm. Och sen drämmer man ett stekpanna.
Sen kan man drämma stekpanna. Men om hon vågar...
Varför lämnar något åt slumpen?
Om hon vågar göra det, liksom. För det tror jag, då är det knock. Så det tror jag. Se åt honom på skarpen.
Okej.
Okay. Du är en jävla barnrumpa. Och kluffa ut honom i vägen.
Är du sån att du vågar det?
Alltså jag har nog inte varit med om en sån här situation. Men om folk... Om jag,
folk är riktigt otrevliga.
Om jag riktigt stör mig på folk, absolut.
Då säger du det.
Ja.
Även om det kommer... Gör du det också, Thomas?
Ja, men jag fick bara en obehaglig känsla här nu. Jag tror att han är lite intresserad av henne.
Mm.
Jag tror det. Det är så typiskt...
Dra tjejer i håret.
Ja, kasta snöboll. Man kastar snöbollen på den tjejen man tycker är sötast istället för att vara...
Men vänta, nu får hon ju sin tjejkompis emot sig också. Om skulle
men det är en större anledning till att se från på skarpen.
Nej, men det kan ju vara ett nervositetstecken i alla fall. Absolut. Det kan ju vara så att han är en nervös person. Att det kan också lugna ner sig. Man kan kanske ge honom någon liten extra chans, men om hon väljer att inte ge igen för att det inte passar henne, då tycker jag hon bara ska undvika honom.
Undvika honom, ja. Säger Crawford som en slutsats. Järvheden har en slutsats.
Ja, visst. Du behöver aldrig träffa honom igen.
Okej, okay. Hon ska göra ett aktivt beslut.
Ja. Ja, hon kan ju också göra en klassisk Järvheden. Så jag brukar alltid säga det, ge en varning. Så här kommer det bli, jag kommer aldrig träffa dig mer om du slutar. Om du gör en sån här dum grej till.
Okej, okay. Och Järvheden, om jag förstår det hela rätt så var du mer rak. Du är helt dum i huvudet, ska hon säga till honom.
Henrik heter jag.
Förlåt, Henrik.
Ni
är så lika på honom.
Ja, jag vet.
Ni är otroligt lika
men,
på honom.
Men också, hon måste också hålla lite koll på om det är så att han behandlar sin flickvän även på det här sättet. För det är ju inte bra.
Nej.
Om hennes kompis råkar ut för samma grej.
Mm. Det vet vi inte. Nej.
Men kolla det.
Okej, okay. Tack.
Skicka in ditt dilemma till dilemma@mixmegapol.se.
Strax är det dags för Nadja. Hon vet inte om hon borde avslöja en ovanlig sak om hennes kropp. Om sin kropp för killen. Hon dejtar.
Mm.
Vi satt här och spekulerade lite grann om vad det kunde vara för om man är en kroppsdel.
Alltså, jag vill referera till en rolig grej som hände för typ, det var säkert 20 år sedan. Nej, kanske 15 då. Men hur som helst, jag träffade en snubbe på krogen för inte så länge sedan som sa, just kommer du ihåg när vi var på efterfest hos mig och vi gömde oss under diskon? Och jag bara, nej, jo förresten, det gör jag. Och då, på den festen, så kom vi in i ett så här flow. Det var jag och han och några till som bestämde oss för att vi skulle så här dra fram varandras så här kroppsliga defekter.
Mm. Varandras? Ja, inte egna? Utan...
Ja, nej, men alltså att man...
Dra fram dem?
Ja, men hur ska man förklara? Nu blir jag så exalterad.
Få dem att erkänna det?
Nej, men alltså mer så här, men vet du, kolla mig då, jag har två ihopväxta tår. Ja, men kolla mig då. Mm. Jag har ett jättestort födelsemärke på rumpan. Mm. Och så höll vi på så där. Men han bara vann så jävla hårt, den här killen.
Vad hade han då?
Han hade alltså en stor, ganska stor fläck.
Mm. Varför håller du så som om du höll i en squash?
Ja, nu får vi inte missa. Tänk dig
en stor fläck
på ryggen med päls.
Med päls? Mm. Inte hår utan
nej,
päls?
Nej, alltså tänk dig... Alltså päls.
En päls.
Ja, en pälsfläck alltså.
En pälsfläck.
Som satt fast på hans rygg.
Som man inte, jag hoppas inte det var ditsatt. Det var ju liksom ingen defekt.
Det var inte det var. Det var så, jag har aldrig sett något liknande.
Okej, okay. Jättespännande. Tack för att du delar den här fantastiska pälshistorien.
Ja, men jag bara menar att alla har vi våra konstiga...
Tyvärr har vi inte tid för Nadja.
Förlåt, gud alltså.
Hörrni, då är det snart dags för Nadjas problem. Ett brev från Nadja, hon skriver så här: hejsan hejsan, jag har träffat en kille några gånger och vi börjar fatta tycke för varandra. Jag har en benprotes och jag är ganska säker på att killen jag dejtar nu inte har märkt det. Vanligtvis när jag träffar killar så brukar de märka på mig ganska snabbt att jag har benprotes, och då har de frågat mig om det. Så jag har aldrig hamnat i just den här situationen förut. Men antingen så är han inte särskilt uppmärksam eller så vet han inte om det, men vågar inte prata om det. Borde jag berätta för honom att jag har en benprotes, eller ska jag bara fortsätta träffa honom och ta det när han frågar om mitt ben? Undrar då Nadja. Du har en pikant liten historia från ditt egna liv här, Josefin. Ja, hur tycker du att Nadja ska göra här?
Ja, här har jag faktiskt i och för sig också ett litet förslag. Jag har en kompis som har två benproteser.
Ja.
Mm. Så hon har inga ben under knäna. Och hon har så här skitsnygga proteser i så här silikon med typ, alltså de ser helt äkta ut. Och hon brukar köra så här när hon raggar killar och så, då brukar hon köra lite så här höga stövlar och så. De märker ju aldrig någonting. Inte ens när de hamnar i säng och så där.
Ja, hon tar inte av sig stövlarna eller?
Jag tror
hon ligger med stövlarna.
Alltså, jag vet inte,
det är ju populärt.
Ja, men alltså ibland har hon stövlarna på, men hon menar liksom att,
ja, men vadå, om hon tar av stövlarna måste man säga att hon har två ben.
Jo, men du vet, det kanske är lite mörkt, lite
mer. Fast kommer igen, man märker väl om den man hade med lakan med plötsligt inte har några ben.
Det måste väl
menar ändå att man inte märker.
Fast
det?
Benen sitter ju fast på någon vänster.
Det måste väl ändå ge killarna att de förmodligen är finkänsliga och inte sagt någonting.
Jag tror det var så att hon kanske hade stövlarna på. Hon pratade om det här lite så här, det här var, ja, hur som helst så menar jag bara så här att det är väl ingenting man måste så här slänga ur sig det första man gör. Nej. Men det är klart att kommer man en bit in i relationen och så vidare, så tycker jag att det är klart att...
Men när ska man droppa den grejen? Vad säger du, Järvheden? Det här
alltså
är ju lite delikat.
Jag ser ju framför mig en väldigt rolig situation. Det är ju om de skulle köra någon slags ställning där han är framför och håller i hennes anklar. Så här, så. Mm. Och så lossnar hela benen. Alltså, det innan det händer så ska hon ha sagt det, tycker jag.
Fast jag tror inte de gör det. De är så smarta. Alltså, du vet,
nej, men hon skulle kunna med flit sätta
de
lite löst. De
är så smarta. Va? Så de, ja.
Jag tycker hon ska inte säga någonting. Han älskar ju henne oavsett om hon har benprotes eller inte, och det känns bara lite konstigt att komma med det plötsligt. Jo, bara så
fast det är hon inte säker på, för de har bara träffats några gånger, så hon vet inte om att ifall han älskar henne.
Nej, men jag menar,
även om hon har ben, jag menar, hon är osäker på att
det borde ju inte vara så att hans känslor förändras om hon har en benprotes.
Ja, hon är uppenbarligen rädd för att det ska förändras.
Ja, men då är han ju inte värd, då är han inte värd henne.
Ska hon syna de korten direkt, menar du?
Ja, men vadå,
då?
Jag sätter honom ännu hårdare på kroken då, om det skulle vara så att hon är orolig för att han ska ändra sig.
Men vad man kan väl säga, alltså egentligen borde man väl kunna säga bara så här, vet du vad, jag har benprotes.
Ja.
Alltså egentligen borde man väl... Ja, så har man det sagt bara.
Men det är väl inte bara att säga, det är ju, för henne är det väl ganska jobbigt egentligen att kläcka ur sig den här grejen.
Men
för att
får jag säga en sak här?
Hon kanske tänker att oj, då kommer han att backa.
Mm.
Vilket hon kanske har varit med om. Vad säger du, Henrik?
Jo, nu är jag ju inte så då insatt i benproteser. Det kanske är så som Josefin säger, att de idag både ser ut och sitter så pass att man inte märker att de finns där.
Men man kommer ju inte runt det.
Nej, men det är det jag tänker. Men då tänker jag så här, att om de nu precis har börjat dejta här, kan absolut hålla på det ett tag, men om det börjar barka åt att de hamnar i säng, då kanske det är läge liksom att säga det innan, därför att det kanske inte, om det skulle bli en stor överraskning för honom, vilket jag misstänker att det skulle vara, så är det kanske inte den överraskning man vill ha när man är i ett helt annat mentalt tillstånd. Och då kan det väl vara bra att mjuka upp det lite. Men då är de ju redan, har de kommit till det stadiet förhoppningsvis, då finns det väldigt starka känslor där. Jag tycker inte att hon ska säga by the by, bara så att du vet, hej, du kommer ihåg, jag heter Nadja. Ja, och en annan sak som är rolig med mig, det är ju att jag har benprotes.
Varför måste hon säga att det är som är rolig med mig?
Nej,
det
vet, hon, nej, jag säger att hon inte skulle göra det.
Alltså mitt ex gjorde faktiskt så här. Vi satt och fikade, det var kanske vår tredje
dejt. Som också har benprotes.
Nej, men han, däremot, så, helt plötsligt när vi sitter där, Ursäkta, måste bara svälja. I alla fall.
Men så, tips är inte att lägga in godis i munnen
innan.
Nej,
jag vet, men jag var tvungen. Nu är det nere. Hur som helst. Så säger han bara så här: du, vet du, min tand, det är en så här fake tand för den blev utslagen för 4 år sedan. Och kolla här, jag håller på att bli lite flint. Så börjar han fram huvudet så här. Och sen, bara, ja, och sen har jag en liten valk här på magen, drog han upp tröjan så här. Ja, men den ska jag försöka träna bort. Och jag bara, vad gör han nu? Han sitter och så här, radar upp så här, de lite negativa grejerna då som... Men jag tyckte att det var lite gulligt. Jag tyckte att det var charmigt.
Men det är väl lite grann att lägga alla korten på bordet på en gång.
Ja, jag tyckte att det funkar väl. Ja. Det avskräckte ju inte mig direkt.
Det kanske är något fel på mig, men jag ser bara alla möjligheter till att göra roliga pranks. Och jag tycker att om jag hade varit hon, då hade jag...
Men det hjälper ju inte henne.
Jo, men alltså, för att kunna lätta upp, hon verkar ju tycka att det här är så laddat. Ja. Jag tycker hon ska...
Ja, men springa omkring och titta här, nej, hoppar jag på ett ben. Alltså.
Du vet, slå med något hårt på smalbenet-leken varannan gång. Och sen så, hon får aldrig ont. Och sen när hon har vunnit den leken och han är helt blåslagen så är skoja, jag har protes.
Men alltså jag är fortfarande inne på min tjej, höll jag på att säga. Alltså min kompis som har de här proteserna och som verkligen beskrev att de är så fantastiskt välgjorda och moderna. Och jag menar, hon åker hem med snubbar hela tiden och märker ingenting.
Är det dags för henne att säga någonting i det här? Hon har sagt att honom 2-3 gånger. Ja eller nej? Du måste säga
nej, jag tycker inte det är någon stor grej. Hon kan berätta om det kommer upp liksom.
Josefin?
Jag tycker hon ska säga det på ett café.
Inte i det här läget, nej.
Tack. Och här har vi ett brev ifrån Louise. Hejsan, dilemmapanelen. Min killes dotter förstör vårt förhållande. Hon är snart 30 år gammal och pluggar lite på komvux. Hon har inget extra jobb, betalar inget hemma och hjälper knappt till. Ibland är hon ute och träffar vänner, men oftast så är hon hemma. Hon lägger inte ner så mycket energi på plugget, och så fort hennes pappa kliver innanför dörren så släpper hon allt för att vara med honom. När vi försöker få lite tid för oss själva så blir hon sur och ger honom dåligt samvete. Det slutar alltid med att hon följer med oss på det vi ska göra. Han har inte hjärta att lämna henne själv hemma, säger han. Nu ska hon dessutom följa med på en romantisk resa som vi har planerat sedan länge. Jag har föreslagit flera gånger att hon borde flytta hemifrån och starta igång sitt eget liv. Men varje gång jag tar upp det så blir han sur och arg. Han säger att han inte kan slänga ut sitt eget barn, såklart. Han har 2 andra barn som är yngre och har flyttat hemifrån sedan länge. Jag förstår inte om någon som börjar närma sig 30 fortfarande vill bo hemma och umgås med sin pappa hela tiden. Jag börjar tröttna på att vi aldrig kan hitta någon tid för oss själva. Jag älskar min kille och vill gifta mig med honom i framtiden, men hans dotter tär på vår relation. Borde jag ställa ett ultimatum att hans dotter måste flytta ut om vi ska fortsätta vår relation? 30 år gammal dotter som klänger som en 5-åring. Vad säger Josefin Grafford?
Ja, alltså det låter ju helt konstigt.
Ja, det låter...
Jättemärkligt. Vad är det som har missats i utvecklingen här, känner jag? Det är något fishy. Jag menar, det ska ju komma av sig själv. Från både pappans håll och dotterns håll. Att man, så att säga, vill... släppa, klippa navelsträngen borde gjorts för länge sedan.
Ja, alltså, verkligen.
Det känns...
Nästan lite osunt, kanske.
Ja, det kan till och med kanske vara lite osunt, men... jag vet inte. Det här låter bara så här... Jag skulle typ... Men alltså, jag skulle verkligen kräva att hon flytta ut. Jag skulle säga att du får välja.
För det är frågan för Louisa. Borde hon ställa ett ultimatum?
Ja, det tycker jag.
Det tycker du. Vad tycker du... Fixus.
Problemet med att ställa ett ultimatum som lyder välj mellan mig och ditt barn, det är att man alltid kommer förlora det ultimatumet, för barnet kommer alltid vinna.
Fast är det riktigt det hon gör?
Det är ju inte det.
Hon, alltså, hon, jo, ett men barn. Det blir så. Nej, men det är det som är grejen. Jag är inte klar. Däremot är det så här att hon måste ju få sin kille att förstå att han gör ju sin dotter en enorm jävla björntjänst i det här. Hon ska med på allting hela tiden och han verkar tycka det är okej, hon behöver inte göra någonting hemma. Den här dottern verkar ju vara totalt inkapabel att klara sig i huvud taget i livet. Och det är ju ganska allvarligt. En jätteproblematisk situation att vara i när man är så gammal som man är 30. Och det här måste ju vår brevskrivare få sin kille att förstå, att han är ju liksom medskyldig, om inte liksom den största bidragen och orsaken till det här. Och det måste förändras på en gång. Den här dottern måste få lära sig att stå på egna ben. Och första steget i att göra det är att hon inte ska hänga med de här 2 hela tiden.
Okej. Okay. Så om inte det ultimatum man ska göra, ta ett rejält snack, är det du säger?
Hon måste ju säga till, du måste klippa navelsträngen.
Ja. Och det, alltså, i mina öron låter det som ett ultimatum.
Nej, därför att ultimatumet är liksom att välja mellan en av oss två. Ja. Det är ett ultimatum. Det här är ju mer att du måste förändra relationen till din dotter. Hon får aldrig finnas kvar och vara din dotter.
Jag menade ju det som du säger.
Ja, det kanske
du
gjorde, men du formulerade det inte.
Hon menar väl ändå inte överge dottern?
Ja, nej, det menar jag ju inte. Jag menar, du, hon får flytta ut. Ja, du fattar ju. Det var Henrik som är så.
Nej, jag menar inte att hon ska flytta ut.
Okej, vad sa du? Du får medla lite grann.
Jag är ju nästan helt i chock. Jag satt och gnuggat med ansiktet sen jag hörde det här brevet. För att jag tänkte att det här hade varit jobbigt nog om hon var 13 år och betedde sig så här. Men 30 år, det är... Alltså, om hon inte får ordning...
Ja, det står faktiskt 30.
Ja, om hon inte får ordning på det här ganska snart med hjälp av det här snacket som har föreslagits, då tycker jag hon ska direkt sticka därifrån. För det är en osund relation och... Hon vill gifta sig med den här mannen och vill hon skaffa barn kanske med honom också. Det känns inte som att han är det bästa pappamaterialet om inte han känner igen den här konstiga relationen.
Är det jättevarning på den här killen? Ja. Att hon vill vidmakthålla förhållande med sån man som har ett sånt osunt förhållande.
Men han har två barn som har flyttat också. Det måste vi komma ihåg.
Jo, men vi vet ju inte hur de är i samhället. Jag tycker så här, hon har ju också en annan chans till att inte vara sambo med den här mannen. Hon har sin egen lägenhet och hon får träffa honom alltså när de har dejter, han kan komma hem till henne, då kan ju knappast dottern följa med. Det är inte så att hon inte klarar sig själv hemma. Hon är 30
år. Hon är fortfarande med en man som är liksom, har sin där förhållande till dottern som är 30 år.
Ja, alltså. Det är lite sån här varningsljud.
Men dottern kanske inte är liksom, hon kanske är lite annars, som man säger, nollan.
Ja, så om det är så. Det,
nej, men det kanske inte är plogat ända fram eller vad man säger. Alltså, det kan ju vara
lite så. Det sättet. Tappat bakom en vagn.
Fast det tror du inte att det skulle på något sätt framgått i brevet? Det att dottern behövde lite extra närhet? Eller vad
och i sådana fall är det en helt annan diskussion och då får man ta in hjälp.
Okej. Okay. Tack så mycket. Vi har ett brev från Oskar. Hejsan, hejsan. Vi är ett gäng på cirka 80 vänner som ses för ett annat år för att umgås över en helg. Det ordnas bland annat med frackmiddag och andra aktiviteter. Jag drog igång det här evenemanget för cirka 20 år sedan, men nu för tiden så är det andra personer som håller i sammankomsterna. Vi har alltid kallat våra sammankomster för ett stort gäng vänner som umgås. Så döm om min förvåning när jag upptäcker att det hela har utvecklats till ett pengagenererande engagemang. Några av oss ville göra några förändringar i arrangemangen och upptäckte då att vår vän som har bokat restaurang har saltat fakturan med cirka 150 000 kronor under de senaste 10 åren. Jag känner mig ledsen för att han har lagt beslag på mina vänner och utnyttjar dem. Många av oss reser lång väg, använder semesterdagar och lägger annat på is för att närvara. Jag har tagit upp det här med flera andra vänner som brukar närvara, men de tycker att jag ska strunta i det hela och närvara som vanligt. Man vill alltså att jag ska betala pengar till en skurk. Det här har skapat en spricka bland oss vänner och flera av oss pratar inte med varandra. Jag vet inte vad jag ska göra. Borde jag försöka ställa honom till svars eller ska jag betala och närvara som vanligt, undrar Oskar. Vad säger Fexeus?
Jag funderar på att man kanske ska göra båda. Därför att jag misstänker att det här, eftersom dilemmat har uppstått, så ligger det här ganska nära i tiden, nästa sammankomst. Och då kanske det är så att även om man ska ställa den här personen till svars, så kanske tajmingen inte är den bästa. Men om festen nu är liksom i antågande och alla vännerna kommer samlas där, så är det väl bra att göra det och inte vara den som liksom sitter och tjurar för att man går miste om lite stålar. Men däremot tycker jag absolut att den här personen ska ställas till svars. Så om det har föregått sig, alltså att det har pågått under några år, så det är kanske typ en halv miljon spänn då, om inte mer, som den här vännen har förskanskat sig från sina vänner. Och det ska han naturligtvis inte komma undan med. Men gå på festen tycker jag att han kan börja med att göra.
Ja, han ska inte, hans giriga vän ska inte sätta stopp på festen.
Nej, men exakt så.
Vad säger Jossan?
Ja, jag satt också och tänkte så här. Är det här en sammanlagd summa av alla gånger eller är det varje gång?
150 000 totalt, jag förstår. Jaha, de senaste 10 åren.
Då hade jag fel.
Det är inte 1,5 miljon.
Nej, men jag tror det är 150 000 per gång, tänkte jag.
Nej. Men då är det ändå 15 000 varenda gång som den här personen går i vinst, så att säga. Och det kan han väl få göra. Men,
om han arrangerar det själv, så tycker jag väl. Vi har varit inne på det där, om man kan ta någonting för att man gör arrangemang. Men då ska man väl ha, vi pratar väl om det då, att då ska det vara öppna kort, eller? Det här är ju att han liksom lite bakom ryggen på dem saltar fakturor.
Mm, ja, jag var med, jag var bjuden på fest för inte så länge sedan då jag fick höra på omvägar att de här personerna som hade festen hade gått plus för att de, ja, de sa då så här, ja, men det kostar så mycket med lokalen och bla bla bla. Mm. Men i själva verket så hade de gått plus. Och jag kan väl känna, jag hade kul på festen och sådär. Så det var väl okej för mig. Men hade jag varit med, hade jag liksom varit en i gänget så hade jag... No, nej, jag hade snackat med honom.
Okay.
Ställt honom mot väggen lite.
Ställt honom mot väggen? Mm, ja. Just hans råd. Ja, ja. Vad säger Thomas Järven?
Nej, men alltså... Om jag tolkar situationen rätt här nu, om det är 80 pers som ska dit och det är någon som håller i det här, det är ett jädra meck att dra ett sånt här arrangemang.
Mm.
Jag tycker inte det är fel att den som håller i det får en liten slant dels.
Men behöver han inte vara öppen med
jo,
det?
Jo, det kan vara bra. Det kan vara bra. Men jag tycker att det viktiga nu är ju, alltså, det här problem, han som skickar in det här nu, det är, hur känner han? Och jag tycker han ska känna så här, vänta nu, han slipper rodda med det här. Och den andra killen får en liten slant. Vad är 15 000? Det har ju också, det kanske finns en risk med det här också. Tänk om vi några sena avhopp och så här. Han bokar... Det är så små slantar.
Oskar verkar också vara den enda som bekymrar sig om det här. För de andra tycker att låt han hålla på. Ja, men, vi har ju kul på festen.
Dela 15 000 på 80 pers.
Det är 187,50 är det han har lagt på per person.
Alltså, ja. Rain Man har välkomna in studion.
Men jag måste bara lägga till en grej. Alltså, om de är flera som arrangerar och det är bara han som gör den här grejen...
Mm.
Och som har lurat de andra. Om det, då är det inte okej. Men om det bara är han som arrangerar det och så gör han den här grejen, då tycker inte jag det spelar så stor
roll. Du tycker han är nästan värd de pengarna?
Nej, men det är lite skitsamma. Jag menar, tycker man att det är för dyrt att gå så behöver man ju inte gå.
Okej. Okay. Alltså, kort svar här då. Borde han ställa honom mot vägen? Du tycker det?
Nej, men han kan väl åtminstone, om han stör sig så mycket på det, så kan han sprida ut det till alla andra. Han kan hålla något tal där han skämtsamt säger, ja, tack för att du har arrangerat det här, men ja, jag vet att du får 15 000 över, men det har det
varit. Jag tar 15 000 för att hålla det här talet, och så kan han säga att,
ja, precis. Ja. Så kan han göra, men jag tycker inte han ska hänga upp sig. 187 spänn, det är inte mycket per gubbe.
Nej. Och...
Om vill han fortsätta gå på festerna, då ska han hålla käften, och annars fall så kan han sluta gå på festerna.
Pexeus.
Snacka skit.
Jag känner också att om man kan, istället kan tänka att okej, han lägger på 187 kronor per person som man gör det här åt, då kanske det inte känns lika farligt längre.
Tack så mycket. Här kommer ett brev från Hans. Hejsan, hejsan. Min fru har börjat med en märklig trend som kallas dumpster diving. Hon har börjat gå till sopstationer utanför matvarubutiker, ja, och letar efter gammal mat som de har slängt. Sen kommer hon hem med gammal mat som hon tycker är helt okej. Okay. Det är tydligen någon ekotrend som hon och en bekant i henne har börjat med. Jag tycker det är jobbigt. Jag är orolig för att någon ska se henne rota runt bland soptunnor och vet inte vad de kan få för sig för att ha för tankar om oss efteråt. Hon tycker inte att det här är något konstigt, men jag är orolig för att hon ska säga något när vi till exempel bjuder över folk på middag. Ja, den här fläskfilén hittar längst ner i soptunnan under gammal yoghurt. Jag tycker det känns skitäckligt. Hur ska jag få min fru att lägga av med det här skeva beteendet? Väljer Hans att uttrycka sig som. Vad säger Thomas Järven?
Nej, jag tycker han inte ska få henne lägga av med det. Det ligger ju helt rätt i tiden, tycker jag.
Mm.
Sen tror inte jag att hon tar en gammal fläskfilé under lite yoghurt och sådär, utan det är ju hela paket. De slänger ju liksom ett paket makaroner som gick ut i förra veckan och sådär. Det är väl jättemiljövänligt att ta hand om det. Jag tror absolut, precis som med mediciner, nu får man inte säga så här, men det är sånt jävla bullshit att det finns ett datum på dem. Det gör ju ingenting att det
har
gått ut.
Jag har använt antibiotika kräm i mina öron som är 16 år gammal, och det är alldeles utmärkt. Vad säger just
Det som förbryllar mig lite, det är att han är orolig för vad andra ska tycka om dem och om någon ser henne rota. Jag trodde först att det skulle handla om att han var orolig för att få dålig mat i sig så han skulle bli sjuk. Det kan jag förstå lite mer.
Men han är orolig vad andra ska tycka. Och det är en klassisk svensk grej.
Ja, jo, men mänskligt, kanske det. Men jag tycker att hon är lite cool här. Och jag tycker att om maten blir bra och de inte blir sjuka och så, så kan de ju bara sprida den här trenden. Det är jätteviktigt. Jag tycker det är hemskt faktiskt hur mycket som slängs, hur mycket bra grejer som kastas bort. Och, ja, nej, jag tycker att hon är stencool.
Hans, din fru är en hjälte, tycker jag. Thomas Järvheden och Josefin Crafoord. Vad tycker du fick ses?
Först, om han känner att det här är äckligt nu, så tycker jag att han ska följa med sin fru. Därför att sannolikt är det precis som Thomas var inne på. Det är ju inte så att han står på huvudet i en stor container, utan det väljs ju liksom av mat som är ganska sorterad och väl paketerad. Samtidigt får jag också möjlighet att lägga in ett veto att, snälla älskling, om du nu ens ska ta inte från de kladdiga yoghurthögarna, okej, för det känns bättre för mig. Där kan de säkert kompromissa. Sen så vet vi ingenting om hur deras sociala samvaro ser ut, men vad han måste förstå är att om det kommer på tal under en middag till exempel, och det inte då sägs att hon hoppar med huvudet för ner i en container, utan man till exempel använder just termen dumpster diving eller någonting, så kommer ju hon vara den coola trendiga i det här sammanhanget. Det är ju han som inte riktigt har hängt med bara i tiden.
Men fast det jag är lite orolig för partner som hänger med i trender hela tiden och liksom inte riktigt bara
det inte
gör
det,
det
som är
på. Hon hänger ju på någonting. Han kommer ju alltid sitta där hemma. Kan käka en konjaksmedvurst?
Jo, men det är därför, fast det är därför han ska följa med och notera liksom hur det här går till. Att det är ju liksom, det är inte så att det är sophandskarna på här.
Jag funderar på om inte han skulle...
Äta med sophandskarna.
Skulle inte han kunna få henne att känna likadant? Det skulle vara roligt också om han liksom... Han köper någon mögelost, men han säger att det här är egentligen en vanlig ost, men den är ju möglad, så det måste ju funka som mögelost. Det här, och så
bara det, här, få... det här är ingen ost.
Det är inte ens en ost, ja.
Det är risgrynsgröt från förra året.
Ja.
Ja. Ja, jag vet inte. Någonting han skulle kunna göra bara. Du vet, jag hittar den här sängen i ett dike. Nu ska vi ha den.
Alltså, bara... Det bästa är väl att bara inte snacka så mycket om var maten kommer från innan man har käkat. Och sen efteråt så var surprise, det var dumpster food. Och,
det behöver man inte säga.
Kan man öppna dörren på toaletten han sitter där? Surprise!
Jag tycker att han kan följa med och se liksom exakt hur det går till. Och förhoppningsvis så blir hans farhågor svagare.
Mm. Men han kan väl be henne ändå, om de får gäster, att inte säga det här. Det kan han ju, liksom, det får hon ställa upp.
Ja, men varför inte? Det är väl inte trevligt att prata om. Smakar maten bra? Ja, det var jättegott. Då berättar jag vad jag hittar.
Fast brukar
det kosta mig 12 spänn och vi är 18 personer.
Jag känner att jag själv skulle vilja följa med, för jag är lite osäker på hur ser det ut liksom där de här sakerna finns. Står de uppstaplade på någon hylla där man går in, eller ligger det som sagt i en soptunna?
Det är bara en slängd container utanför.
Så här likmaskar, då är det inte så roligt liksom.
Nej,
hur länge tror du den här maten står egentligen?
Nej, men vad jag menar,
men de hittar väl en risig frutt i där längst ner.
Men alltså, du ser, du antar ju bara alla. Antar. Vi vet inte hur... Jag vill följa med. Snälla, jag vill följa med din fru och dumpster diva. Det låter spännande.
Jag tycker inte han ska följa med.
Då tycker jag man ska verkligen diva. Jag hoppas att soporna tar emot den.
Om han är orolig för vad ryktena ska säga om att hans fru kanske ses i en container, så borde det inte göra saken bättre att de såg även honom i en container. Jag tycker han ska hålla sig undan, och så får han möjligtvis skryta om sin fru om det går rykten. Så här, hon är cool, hon är trendig.
Hör du Hans, din fru är en hjälte, tycker panelen. Låt henne dumpster diva i fred.
Skicka in ditt dilemma. Dilemma@mixmegapol.se.
Vi har vänt och vridit på väldigt många brev.
Mycket bra brev, tycker jag, den här
dagen. Det tycker jag också.
Alltså, sån skön blandning.
Mm. Mm. Och vi fick lära oss dumpster diving. Mm.
Mycket bra.
Och att den är så här stor. Mm. Nej, jävlar. Det var ju off mic. Vi pratade om det, och fan. Sorry. Va? Nej, men det var ju, jag refererade till Josefins story som vi ju var, som inte hade i. Jo, det hade vi ju.
Helvete. Du är så fel på det, fick säga, så du anar inte. Du fick se, trodde att vi pratade om någonting under låten, alltså, som vi egentligen pratade alltså,
om under programmet.
Folk hörde på det.
Tack och hej, finns det mer kaffe här?
Fick se oss prata hela tiden, ska ni veta, det här med, alltså, även under låtarna. Då löser han jättemånga andra
som jag får som är så, vad fan.
Okej. Hörrni, tack för att du kom idag. Det var jättetrevligt att ha er här. Vi hörs igen imorgon. Det är samma trio då. Tack så mycket, Henrik Fysius. Tack så mycket, Josefin Crafoord. Tack så mycket, Thomas Järvheden.
Tack.
Nu, mina damer och herrar, är det dags för Tony Även. Vi hörs igen imorgon, som sagt, klockan 8.
Hallå.
Hej.
Hallå.